Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av En liten podd. Vi är framme vid söndagen den 22 i 11 och det är knappt eller drygt en månad kvar till jul. Vad säger du om det, Mats?
Snart så kommer Kalle och hans vänner.
Det är toppen, fantastiskt. Och precis som vanligt så hörde ni som sagt Mats Hultgren i andra änden och jag heter Johan Persson och vi har satt oss här tidigt en söndag morgon höll jag på att säga, men det var inte jättetidigt egentligen. Men
det beror ju helt på när man kom i säng igår.
Ja, jo, det är sant. Det är sant, men det är självförvalat. Du får skylla dig själv.
Ja.
Fast jag gick inte och la mig så tidigt heller. Men hur som helst, vi tänkte precis som vanligt på söndagar avhandla veckans nyheter, vad som har hänt på Windows och Android och iOS och allmänna nyheter och sådär. Och sen så har vi faktiskt som en liten cliffhanger samlat på oss dels ett diskussionsämne i veckan. Och sen så har vi faktiskt också en liten, jag tror det kan bli en liten rant. Eller så blir det bara en liksom, eftersom vi båda är rätt eniga om ämnet så kan det bli så att det blir en liten antiklimax. Vi får se, det blir säkert bra.
Kanske bara blir ett konstaterande helt enkelt.
Ja, fast det är oftast det ett rant brukar vara. Det brukar liksom inte vara någon diskussion utan det bara vara så, fan vad folk är puckade.
Ja, vi delar väl tyvärr åsikt lite för mycket du och jag för att det där ska funka.
Ja, fast i det här fallet så vet jag, alltså, om det finns, tror du det finns någon som jobbar i teknologibusinessen som inte håller med om det här ämnet vi ska prata om?
Absolut.
Nu förstår jag att lite så här konstigt för våra lyssnare som inte har en aning om vilket ämne vi pratar om. Men jag tror vi gör så här, vi pausar den så länge och så går vi vidare med våra nyheter och så kommer vi till den så småningom.
Kör bara, kör.
Kör. Lite feedback och lite backlog. Förra veckan så pratade vi om Microsofts Bridge to Android. Och att den hade lite problem. Det är alltså sådana här Astoria-projekt där man skulle kunna köra APK-filer i Windows Mobile. Det har kommit ut lite mer rykten om det här i veckan. Eller till och med lite official statements att Astoria kommer inte att komma med i den releasen av Windows 10 Mobile som vi får nu. Just nu är det lite sådär osäkert på hur den produkten mår och om den ska vara kvar. Man hade nämligen en issues med att den tenderade att dra ur jädrigt mycket batteri och i och med att det är en emuleringsteknologi så blir det ju en jädra massa overhead och det finns ju en viss risk för att det här faktiskt skulle kunna vara ett problem. Däremot så är ju iOS-bridgen är ju på gång och den är ju i sig inte en emulering utan den i sig består ju i att man faktiskt kompilerar om koden för Windows Mobile eller Windows 10 Mobile. Så det känns som att det borde lira rätt så bra. Men vi får helt enkelt se hur det ser ut i framtiden om det är så att den kommer att komma så småningom i någon feature update eller något liknande senare.
Ja, självklart så kom det ju en hel hög med konspirationsteorier kopplat till det här på nätet också. Det tyckte jag var lite roligt. Det kan inte komma några nyheter som säger att någonting har gått åt skogen utan att det liksom blir ett jäkla drag.
Nej, men så är det. Då finns det en konspiration bakom. Då är det NSA som ligger bakom eller så försöker Microsoft blåsa oss eller så, ja.
Ja, nej men absolut. Nej, sen så hade vi ju nyheterna kring, det här är en nyhet som gör dig lite ledsen antar jag, det här med att LG har stoppat Watcher Bane 2 Edition med LTE.
Ja, alltså det visar sig tydligen det är att det finns någon typ av hardware issue med den nya klockan. Så att jag tror att man helt enkelt har bara pausat den för att lösa problemet. Och jag kan ju tycka att det här är rätt smart för att jag menar, man vill ju inte hamna i en sån här sits där man säljer en miljon klockor och sen så måste man helt plötsligt ta tillbaka dem för att det är ett hårdvaruproblem med dem. Det är bättre att upptäcka det nu.
Nej, fast alltså det enda jag funderar på, det här är ju den som är LTE-editionen, alltså
3G, alltså ja, exakt. SIM-kort.
Ja, jag är inte helt övertygad än idag att jag vill ha det. Jag börjar nämligen inse att det finns, alltså det heter tvillingkort av en anledning. Kan man ha fler tvillingkort?
Jag vet inte, jag har ingen aning.
Jag behöver snart så många tvillingkort så att det inte finns.
Ja, fast grejen är i det här fallet, jag tror inte ens, alltså om du nu ska ha ett extra kort i din klocka så teoretiskt sett, om man ska ha den funktionaliteten som finns idag så behöver du egentligen bara ett generiskt SIM-kort. Du skulle ju vinna väldigt mycket på att ha ett simkort som bara ger dig internetaccess var du än är utan wifi. Istället för att du har ditt eget telefonnummer på klockan. För då har du helt plötsligt kommunikation med klockan var den än befinner sig.
Jo, men vad fan, den skulle befinna sig på armen och min telefon skulle befinna sig i fickan.
Ja, fast om du nu har glömt telefonen hemma.
Ja, men vad? Det gör man inte.
Okej, Mats, jag vet att du inte tillbehör kategorin som är ute och joggar i skogen sådär jätteofta. Och jag är definitivt inte den kategorin heller, men det är rätt skönt att ut och springa utan att ha med sig telefonen.
Nej, I beg to differ. Man har med sig sin telefon när man är ute och gör sådana saker ifall att man blir anfallen av en björn eller nedslagen av ligister.
Okej, okay. Ja, men det, vi får se vad som händer.
Hur ska du hitta hem när du är ute och springer första gången i ditt liv, Johan, och du inte har Google Maps?
Första gången i mitt liv. Nu hörde till saken att min löprunda ligger ungefär högt räknat 250 meter från mitt hus. Så att jag skulle kunna skrika jättehögt min frus namn. Och då kommer hon att kunna skrika jättehögt tillbaka och då hittar jag hem.
Var det avståndet eller var det hela sträckan på löprundan?
Nej, det var det inte. Det var inte hela sträckan på löprundan. För vi såg inte löprundan så himla lång, men man kan springa flera varv har jag lärt mig.
Ah, och du gör det också?
Absolut, typ 3.
Så. Nej, du är bättre än mig, Johan. Jag springer inte alls. Så att,
hade du vetat hur sällan jag springer så hade du också tyckt att jag inte var så himla duktig. Fast det är så här, jag brukar säga att vi har haft en tradition med mina barndomsvänner nere i Skåne. Att när jag är hemma och firar jul i Skåne så spelar vi innebandy på julafton. Det är en polare där som har kontakter så vi kan låna en sån här stor idrottshall och spela innebandy på julafton. Så jag brukar säga det att jag spelar innebandy regelbundet. Ja. För det är det ju.
Ja, absolut.
Med tanke på att jag firar jul i Skåne vartannat år. Och det är på julafton varje år. Så mycket mer regelbundet än så, det blir det inte. Jag sa inte att det var ofta. Jag sa bara att det var regelbundet.
Nej, precis. Och det är den där typen av argumentation som jag alltid försöker motverka i alla våra kravställningar som vi skriver åt kunder. Tidsangivelser är viktigt. Regelbundet är fult.
Ja, det är sant. Det är sant.
Men alltså, på samma sätt som du då har en löpbana hemma, så kan jag nästan hävda att jag typ är multisportare eller något, eftersom jag har en hel idrottsplats 100 meter ifrån mitt.
Har du någonsin varit där?
Ja, för där ligger min återvinningscentral.
Okej, så du måste dit med jämna mellanrum. Ja, inte för att träna utan för att kasta skräp.
Ja, regelbundet.
Ja, men det är bra. Det är bra.
Så lyfter jag bokstavligt talat skrot där.
Fan vad du är duktig, Mats.
Ja, eller hur?
Det gäller bara att hitta en alternativ definition på liksom vad det är man ska göra för någonting, så blir det jättebra.
Ja.
Yes. Men med det så tror jag vi kör igång med vanliga nyheter.
Okej. Okay.
Det har släppts en ny Windows 10 Mobile-bild i veckan. Jag har installerat den. Det var ganska odramatiskt. Jag har inte använt den speciellt mycket. Men det roliga med den här bilden är att dels så kom den till Fast Ring. Och sen några dagar senare kom den till Slow Ring. Och det mönstret känner vi ju lite igen från när vi släppte November Update av Windows 10. Det vill säga den uppdateringsbilden som kommer så pass tight både till fast och slow kommer eventuellt att kunna bli RTM-bilden. Eftersom man har gått ut nu i veckan och sagt att RTM-en kommer att släppas i november. Däremot så kommer man inte att släppa till alla telefoner i samband med det här. Man kommer att släppa till vissa telefoner men inte till alla. Det här blir bra radio när man inte ens har koll på vilka telefoner det ska vara.
Men jag kan ju pausunderhålla lite och konstatera att med den nya bilden kan flytta appar till SD-kort utan att de kraschar. Fantastiskt!
Det är en bra feature faktiskt.
Det är en jättebra feature. Man kan också ladda ner spel mer alltså pålitligt från storen utan att de kraschar.
Ja, men just när man har löst saker som gör att saker inte kraschar så är det positivt faktiskt.
Ja, jo, ja, förvisso. Men vi kan väl också bara nämna, jag tyckte det var lite kul i alla fall. För jag fick se Continuum för första gången i veckan när Johan och jag var ute på Microsoft på deras öppet hus.
Ja, men det tyckte jag, fick också titta lite. Jag tyckte det var en fantastiskt trevlig grej.
Snacka om att jag tror att det där är någonting som kommer vara mycket mer användbart än vad man kan tänka sig idag. Jag gillade hela den här grejen med att när du har en docka då, att du liksom sitter och kör med fingret på telefonen som mus, va?
Ja, som typ en touchpad.
Ja, precis. En trackpad, ja. Exakt. Jag tyckte det var jättekult.
Ja, jag tyckte också det var väldigt trevligt. Vi fick dessutom klämma och känna på 950 och 950 XL. Det som slog mig, jag tyckte att det var, alltså det var en väldigt trevlig telefon. Den är fortfarande sådär typiskt Nokia-kantig, som vi är vana vid.
Det tycker jag är en bra sak.
Ja, alltså det är lite som gamla iPhone 4 och 5-designen. Att det blir ju inte så, det blir inte så generiskt. Den blir ju ganska typisk för det märket, så att säga. Alltså jag tycker idag att, jag menar, lägger jag min Galaxy S6 bredvid en iPhone 6. Alltså om du inte vet vad du letar efter så kommer du inte se skillnad på dem.
Nej.
Liksom. Alltså om du, framförallt om du tittar på kanter och liknande, de är skitlika. Samma runda, det är ungefär som med bilar. Alla bilar ser typ likadana ut. Och ja, men jag håller med. Jag tycker det är cool att de har en distinkt look i det här då. Sen så har vi även sett ett litet bekymmer i Phone Store i veckan. Det har ju funnits, alltså man kan säga vad man vill om Windows Store och Windows Phone Store. Det finns hur många onödiga applikationer som helst, och det finns hur mycket skräp som helst, och det finns hur mycket adware som helst och grejer. Men en sak vi hittills, så vitt jag vet, inte har sett, det är möjligt att jag har missat det, det är just appar som utger sig för att vara någonting annat. Det vill säga som helt enkelt säger att de är typ en Skype-klient eller att de är någonting annat. Och i det här fallet är det faktiskt en app som har utgett sig för att vara en Tweetium-klient. Alltså en av Twitter-klienterna på Windows Phone. Som då har spridit en massa, eller som har stulit en massa lösenord och använda lösenord och liknande. Så att det kan vara bra att tänka på. Och det är egentligen samma sak som gäller om du kör iOS eller du kör Android och liknande. Var lite kritisk när du söker fram en applikation. Har den inte, liksom, stämmer inte allting, så var lite försiktig med vad du installerar. För som sagt, du ger ändå någonting ett förtroende att liksom köra i din telefon och därmed kunna få tillgång till saker. Även om telefonplattformarna idag är hyfsat säkra, så är det nog ändå en bra idé att faktiskt vara lite kritisk när man installerar saker.
Jo, men det här är ju, alltså om jag får göra en liten mini-rant, så gäller ju det här allting, inte bara appar du installerar, utan liksom allt ifrån dina mail till dina meddelanden till vad du trycker på Facebook, whatever. Alltså vi måste börja bli mer krassa i vad vi håller på med. Och jag tycker också att det där är någonting man måste fundera på. Alltså om ni har paddor eller dylikt som era barn sitter med, se till att ni liksom på något sätt säkrar upp store-apparna så att folk inte kan komma in på dem hur som haver barnen kör.
Ja, nej men jag håller med, det är helt rätt. Och som sagt, även om du sitter på en säker plattform, alltså en plattform som upplevs som säker, så tror jag tyvärr att man måste förstå att man kan inte bete sig som vem som helst i alla fall. Liksom. Man kan inte göra vilka dumheter som helst i alla fall, för förr eller senare så är det någon smart människa som har kommit på ett sätt att komma runt en del av de här säkerhetsgrejerna. Och har du då inte senaste uppdateringen alternativt att du precis får den appen när de har kommit på hur man ska göra, så åker du dit. Och det kommer att vara så liksom. Sen har det kommit en del rykten i veckan också om att man eventuellt så småningom kommer att kunna köra Windows 32-appar på Continuum-telefoner.
Ja, det är ju hur coolt som helst.
Ja, det var ju en av de grejerna som liksom, det kom en del frågor om när vi var på Microsoft nu i onsdags och pratade om just Continuum och sådär. Ja, men vilka appar kan vi köra? Ja, det du kan köra är ju Universal-appar. Alltså de Universal-appar som finns för Windows Phone. Så i det här fallet, du kan ju köra Word, Excel, PowerPoint, Outlook, och massa andra saker så att säga. Men du är fortfarande lite begränsad i att har du en Windows 32-app så kommer du att få ett litet bekymmer. Och just den här liksom kompatibilitetsgrejen, att du förmodligen har någon app som inte då passar in i den här plattformen. Vi kommer återkomma lite grann till det här sen i vår diskussions så tillfälle. Men det hade ju varit en rätt cool grej om man faktiskt hade kunnat köra Windows 32-appar. Nu är det ju så här att Windows 10 Mobile bygger ju på samma grundoperativsystem som Windows 10. Det finns saker som saknas. Bland annat så är ju ett av problemen idag det är ju att den körs på en ARM-arkitektur. Vilket innebär att vi kan inte köra Windows 32-appar för de är inte kompilerade för ARM och det finns ingen emulator som skulle kunna få oss att köra det i alla fall. Men om det skulle vara så att det kommer en telefon med en Intel-arkitektur så borde det vara en ganska enkel sak att faktiskt få det att funka. Och det hade ju gjort att hela Continuum hade ju blivit en, tycker jag då i alla fall, hade ju blivit en väldigt, väldigt bra ett väldigt bra försäljningsargument för Windows Phone. För helt plötsligt så behöver jag inte både en dator och en PC utan jag behöver jag behöver inte både en telefon och en dator utan jag skulle faktiskt kunna klara mig med en telefon och en dockningsstation.
Nej men absolut, alltså framtidens enheter.
Och för att då liksom anknyta lite till det här så har det ju i veckan också poppat upp en del rykte kring den här Microsoft Surface Phone. Alltså det har ju funnits rykten om Surface Phone tidigare som har poppat upp där man liksom har trott att Microsoft håller på med en Surface-brandad telefon. Det finns en hel del renderade bilder och grejer. Och i veckan hade tydligen någon lyckats hitta någon logg någonstans på någon sajt som visade att det var en telefon av märket Surface Phone som hade loggat in. Det här är givetvis fullt möjligt att fuska utan tvekan. Man kan ju ställa om sin sån här user profile ID i sin browser och få en att tro att man är typ var för något som helst. Men det är fortfarande rätt intressant tanke för om det då skulle vara så att den här telefonen skulle vara en Intel-telefon, en Intel-baserad telefon. Då är vi ju egentligen där vi pratade om med Continuum.
Ja, absolut. Men jag tror också att det är så att det Surface Phone kan ju likväl vara något internt kodnamn eller vad som helst på liksom nästa uppdatering, typ Redstone utav Windows Mobile eller någonting.
Ja, alltså grejen är att hade jag suttit på Microsoft och skulle ha ett kodnamn på mina nya enheter och så bara få driva med folk hade jag ju kallat dem för Surface Phone. Vilken dag som helst, det hade varit hur roligt som helst.
Ja, absolut.
Se hur hela världens nyhetsmedia fullständigt exploderade.
I alla fall IT-nyhetsmedia, absolut.
Sen har vi lite information om novemberuppdateringen till Windows. Vi pratade lite löst om den förra veckan, att den hade släppt så att man kunde ladda ner den och allt sånt här. Det har kommit ett par nya features som det har skrivits en del om i veckan. Bland annat så har man fått lite nya privacy settings i Windows 10. Och nu blir det väl en massa konspiratoriska teorier igen om att ja, nu har de minsann sålt hela världen till alla så. Men bland annat så skulle man då kunna, numera kan man då helt enkelt kryssa i en liten ruta som säger du får inte lov, andra appar får inte lov att skicka mail. Så till exempel får inte min Angry Birds 17 skicka mail någonstans eller liknande.
Fast det jag tycker är väldigt bra här är att de helt klart fortsätter att utöka privacy settingsens för alla tänkbara appar som de utökar med. Jag menar, det som går in nu under messaging är ju jätteintressant. För jag menar, nu när Skype börjar byggas in i allting så är det här superrelevant, va?
Sen så har vi också fått en del information om hur man kan uppdatera till November Update. Ett tag så har vi ju då kört enligt principen att kan man få ner ISO:n för en ny bild så kan man även uppdatera från den bilden, alltså det vill säga bygga en fräsch maskin från den bilden. Och då har man använt någonting som heter Media Creation Tool. Och när man laddar ner det och startar det så ser det vilken version av Windows vill du installera och sen så skapar den en bootbar ISO-im eller en bootbar USB-sticka till dig med just den imagen. I veckan så plockade man bort just November Update från listan av OS man kan installera med vad heter det? Media Creation Tool. Och Microsofts anledning är att man vill att de här uppdateringarna ska läggas på via Windows Update och inte manuellt eller inte via en bild så att säga. Och jag tror det handlar till viss del om att man vill få in den här känslan av att det är ungefär lika odramatiskt som att uppdatera din iOS-lur eller din Android-lur eller vad det nu är för någonting. Det vill säga all information är kvar, alla applikationer är kvar, allting är kvar. Så. Man har också släppt möjligheten att skjuta på feature-uppdateringar i Windows 10 November Update. Det vill säga företag som tycker att ja, vi vill absolut ha uppdateringar men vi vill inte att våra användare ska få en massa nya features. Så då kan man helt enkelt via Group Policies eller manuellt på PC:n faktiskt kryssa i att okej, jag vill inte ha feature-uppdateringar, jag vill inte ha nya funktioner, jag vill bara ha säkerhetspatchar och stabilitetspatchar, jag vill inte ha någonting annat som påverkar maskinen. Och det här tror jag, det är väl förhoppningsvis så tror jag att det här är till stor del en enterprise feature. Det är de som efterfrågar det här allra mest skulle jag gissa på.
Absolut, det är ju inget konstigt.
Android-appen Outlook, appen för Android, har släppts i ny version i veckan. Har du hunnit kolla på den, Mats?
Ja, indirekt. Genom att jag har installerat den. Så är det lite så. Den är här. Den är snygg.
Ja, alltså det man har gjort nu är att man har börjat stoppa in Sunrise-funktionaliteten i Outlook-appen. Så vi har fått den nya kalendern, vi har fått en hel del nya funktioner även i den gamla Outlook, alltså Accompli-appen. Så till exempel sån här swipe to archive och grejer har byggts ut med fler action. Man har ju en funktion där man kan swipa mail åt höger eller åt vänster för att göra en viss grej. Och alltså man har tidigare varit lite begränsad i vad man kan göra för någonting. Och nu har man fått en del nya funktioner som man kan använda just i det här swipandet. Så att, och nya versionen heter då 2.0, så det indikerar väl att det är en hyfsat rejäl uppdatering av den här appen då helt enkelt. Och jag har också som sagt, jag fick ner den till min telefon och har tittat lite så där i förbegående på den eftersom jag faktiskt har använt den dagligen. Så jag har inte hunnit utforska den jättemycket men jag har i alla fall använt den så att säga.
Ja, det är faktiskt appversion 2.0.2 på min. Men jag såg också att den nyheten du länkade till, du ser vilken telefon det är en bild på va?
Nej, jag kan inte se den för jag har inte den fliken upp.
Det är faktiskt en OnePlus X. Så exakt så där ser ut min telefon ju.
Exakt så där. Har du samma rubrik på dina mejl också?
Nej, jag har inte samma mejladress heller.
Okej. Nej, det var ju bra. Det var ju skönt.
Nej, men den är riktigt alltså appen är fortsatt jäkligt snygg. Det här är verkligen någonting som jag tycker att de har lyckats extremt bra med.
Japp.
Den är snabb och rapp nu också. Det känns inte som att den har kvar riktigt så många buggar som den hade förut. Funkar såklart med prioriterad inkorg om du har Office 365. Rullar på bra. Nej.
Jag tror helt enkelt att det är så enkelt att det faktum att vi har gnällt lite på uppdateringarna för den här appen tidigare har förmodligen berott på att man har helt enkelt under tiden arbetat på version 2 och tyckt att ja, okej, vi gör det mest nödvändiga på version 1 och sen så i version 2 så passar vi på att stoppa in kalenderappen och sådär och då blir den mer färdig så att säga. Man har gjort mer nödlösningar på den andra helt enkelt.
Nej, men jag håller med till 100% och den har ju gått över och fått, alltså hela designen nu tycker jag känns, det är fortfarande väldigt mycket Outlook och Microsoft men den är ju mycket mer Android. Så att den flödar väldigt bra liksom i ens appflora.
Sen så i veckan har man även släppt, för er som är lite mer server-inclined, så har man då släppt en ny technical preview för Windows Server 2016.
Jag tror till och med den kom i fredags va? På MSDN.
Technical preview 4 har kommit. Det här är inte riktigt en podd för servrar, men jag tänkte jag skulle nämna en grej som jag tyckte var kul i alla fall. Microsoft har börjat jobba rätt mycket med containers i nya Windows Server. Och en av funktionerna nu är att man då har fått möjlighet att göra så kallade Hyper-V-containers. Så den finns numera i Technical Preview 4.
Helt plötsligt så får vi typ meta-virtualisering. Där vi kan virtualisera virtualiseringen.
Det är jättekul.
Det är faktiskt coolt. Nej, men det blir lite kul.
Japp. Sen hade du en del information om Visual Studio.
Ja, Microsoft berättar att de kommer gå över till en ny tanke liksom, kring hur de ska jobba med Visual Studio. Kortfattat, det kommer komma massor med nya program, uppdateringar och så vidare. Men man tittar på att göra det här till mycket mer av en alltså prenumerationsmodell. Man jämför det lite med typ Adobe's Creative Cloud och de här grejerna. Där man helt enkelt kan betala per månad eller per år då. Och ja, jag vet inte, det känns väl samtidigt ganska logiskt att man gör det här steget, tycker jag. Och sen var det massa med nytt innehåll såklart. Bland annat så var det en Android-emulator för Mac OS X och lite sådana här grejer. Finns säkert människor som går i spin över sånt där. Nu är inte Johan och jag utvecklare, så att I don't know. Men jag tycker den stora grejen här i alla fall var att man ska gå mer och mer mot en prenumerationsmodell. Och man ska börja hosta mer grejer, om jag förstod det hela rätt, även uppe i Azure. Som, ja, lite tänk 365-historia.
Shit, vad modernt.
Ja, men jag menar, det är väl inte så konstigt. Det här är ytterligare ett sätt för dem att få in pengar på verktygen. Liksom. Men också, man säger ju att man gör det till stor del därför att utvecklare ska inte behöva känna att de måste köpa liksom hela sviten och ha den, utan man kan också hyra den bara för ett uppdrag liksom.
Och som en liten anknytning till det här med kodning, så tycker jag en rätt cool grej att man kom i veckan ut och pratade om Minecraft. Och det är lite roligt, tycker jag, för jag tycker om sånt här med att man liksom få nya människor att alltså jag är en av dem som föreslår att man definitivt borde lära sig att skriva kod i skolan. Man borde lära sig programmera. För att det är en fantastiskt bra grej att kunna och förstå hur det funkar. Men det man har gjort helt enkelt är att man har byggt in ett antal pussel, alltså problemlösningsuppdrag i Minecraft, som faktiskt ger en möjlighet att använda den hjärnan som används för till exempel programmering. Så att man lär sig att lösa den typen av problem som man faktiskt blir ställd inför när man ska programmera. Så det tycker jag är rätt coolt att man använder ett verktyg som dagens ungdom faktiskt tycker är roligt att använda till någonting som de förmodligen inte skulle ta i metong om man hade sagt till dem att de skulle börja programmera. Så det tycker jag är kul.
Absolut. Allt sånt där som liksom främjar det tänket är väl jättebra. Idag tittar ju ungarna mest på appar och gör ju ingenting annat. Och så kan de IT, tror folk, men det kan de inte.
Jo, men det är väl det som är grejen. Man tror liksom att men de använder datorer och surfplattor hela dagarna, så de måste vara jätteduktiga på teknik. Men det är de ju inte. Det är ungefär som att jag kör bil varje dag, fast jag har ingen aning om byter tändstift.
Nej. Nej, men det där är lite en av de här stora alltså lögnerna idag bland väldigt många, märker jag. Kanske inte de som jobbar i IT-branschen, men många andra, just att men barnen växer ju upp med så mycket IT nu så att de blir så fruktansvärt kunniga. De har ingen aning om vad en IP-adress är ens. De förväntar sig att allting bara ska rulla på och fungera.
Jag tror det är lite samma sak som man hade med bilar förr i tiden, att för 50 år sedan, om du skulle äga en bil, så var du tvungen att förstå hur en bil fungerar, för du var tvungen att mickla med den. Men i dagens läge så är det ju snarare så att liksom motorrummet är typ låst och tillbommat, och du får inte ens komma dit in om du hade bett om det liksom. Och det är lite samma med surfplattor och datorer. Det finns liksom ingenting du kan göra själv längre. Och alltså, tittar du på en iPad till exempel, du kan ju inte ens göra någonting som är lite mer tekniskt på en iPad. Därför att du är ju begränsad av operativsystemet att göra vissa saker liksom. Så att nej, jag tror snarare det handlar om att liksom, det är ungefär som om man pratar böcker. Ja men folk kan det här med böcker liksom. Ja, för de kan läsa. Ja, fast de kan ju inte trycka böcker, de kan ju inte tillverka böcker, de kan inte reparera böcker. Men de kan läsa dem, de kan konsumera, och det är samma sak liksom.
Nej, men det här är, jag tror att det av samma anledning, flera gånger på olika såna här mässor, typ Tom Tech Days och sånt där, så har vi haft utställare som just driver frågan om kodning för barn väldigt hårt. Och jag tycker det där är jätteintressant och jätteviktigt, för att det missas så mycket av den stora massan. Vi borde ju gå mot ett samhälle mer, kan man tycka, där det här blir, alltså att förstå sig på IT på en väldigt grundläggande nivå är viktigt. Men vi går åt motsatta hållet snarare.
Ja, vi abstraheras från tekniken. Vi behöver inte förstå den. Och det tycker jag på sätt och vis, alltså det är jättebra. Jag menar, jag ska inte behöva förstå om man fyller på kylmedia i en frys för att jag ska ha en frys. Jag ska bara kunna stoppa in min mjölk och liksom min glass eller vad det nu är för någonting i frysen. Och sen ska det bara fungera. Men det är, samtidigt är det ju också viktigt att vi faktiskt har folk som tycker att det är intressant. Som tycker att det är roligt liksom.
Absolut, men vi skulle också ha det mycket bättre ifall den generella förståelsen vore högre. I vissa fall så, alltså vi har ju abstraherat bort IT som sagt var. Och det är ju jättebra att vi har abstraherat bort tekniken så mycket som vi har gjort. Men vi skulle behöva i alla fall en större förståelse för det underliggande. Eller åtminstone konsekvenserna för det underliggande. Det här är ju någonting som du och jag har märkt väldigt mycket i jobbet förut. Just när man pratar med ledningar och ledningsgrupper. Att IT-förståelsen och konsekvensförståelsen är extremt låg. Och enda sättet att komma åt det är ju faktiskt att människor i allmänhet som sedan utgör ledningar på företag och så vidare faktiskt har en större grundläggande förståelse. Och jag vet inte hur man ska lösa det om man liksom inte börjar i god tid på yngre generationer och får dem att förstå lite mer än en app.
Och med det så tycker jag vi tar och pallar oss vidare till lite Android-nyheter. Och vi har ju en stående punkt, har vi haft de senaste veckorna, to marshmallow or not to marshmallow typ. Där vi funderar över vilka versioner, eller där vi läser upp vilka versioner som faktiskt ska komma. Och i veckan har det hänt en del information som har kommit ut. Samsung har gått ut, och eller rätt sagt man har läckt information om när Marshmallow förväntas landa på Samsungs Android-lura. Och till min stora glädje så kommer S6an att få det i januari. Eller jag glädje. Det kunde ju gått varit i november, men nu blev det inte så. Så att de två första som får är de nya givetvis. Galaxy Note 5 och Galaxy S6 Edge Plus. De får i december 2015. S6 och S6 Edge får i januari, Note 4 och Note Edge får i februari, och de andra telefonerna är än så länge inte bestämda när de kommer att få sina Marshmallow-uppdateringar.
Och den stora där är väl egentligen S5-man, som jag kan tycka borde garanterat vara med på den här listan över liksom Q1 så snart som möjligt.
Man tycker det. Sen så gick till Mats stora förtret OnePlus ut i veckan och sa att OnePlus-lurarna som då Mats investerade i ny förra veckan kommer inte att få Marshmallow från januari.
Ja, fördelen med Oxygen OS som jag har på min är ju att den innehåller ju på sätt och vis en hel del funktioner ifrån Marshmallow. Ja. Men det finns en del saker som man saknar, men mer om det senare eller i en annan avsnitt. Men man nämner ju inte heller, alltså man nämner OnePlus One och OnePlus 2 men inte OnePlus X. Och det tror inte jag är en stor thing. Därför att om man uppgraderar Oxygen OS så tror jag att det kommer komma och slå igenom ganska fort på OnePlus X:en också. Jag ser ingen anledning, man har liksom tre lurar. Det kommer att gå alldeles utmärkt att få upp den där.
Ja, det tror jag också. Det känns ändå som att hade man varit lite smartare när man, som en så pass ny leverantör som OnePlus, så kan man ju faktiskt vara lite smart och skapa telefoner som är hyfsat likadana och på så vis underlättar uppdateringsprocessen. För det lär ju bli tillräckligt mycket jobb för så litet bolag att hantera uppdateringsprocessen i alla fall.
Men jag tror väl indirekt så är det väl lite så. Alltså OnePlus X är ju lite av en blandning mellan OnePlus One och OnePlus 2. Så att jag ser inte att, ja, jag tror att det är ganska lugnt. Men sen är det ju så där att OnePlus X då till exempel är ju, den är ju så fruktansvärt ny. Så att den inte omnämns, det är inte för mig konstigt. Man pratar om de två flagship killers, det är inget konstigt alls.
Nej, precis. Och jag menar, skulle du läsna på att köra Android 5 så kan du alltid gå tillbaka till din LG G3-lur. För den kommer ju nu att få Marshmallow i december.
Ja, eller min Nexus 5, absolut.
Ja, som redan har det, precis. Ja. Precis.
Jag kan säga så här att den största grejen som jag verkligen saknar, det är ju det här med att sänka volymen baserat på alla appar du har igång. Och inte bara just den appen som du sitter i.
Och det är ju en sån grej som jag är lite irriterad på min Samsung-lur, att de faktiskt har, Samsung har ju valt att plocka bort den här nya volym funktionaliteten som finns i Android 5 och i Android 6. Så de har ju fortfarande, de har ju kvar någonting som beter sig ungefär som den gamla. Så hela den här med priority contacts och grejer, det är helt bortplockat från Samsung, vilket är lite störigt. Man har dessutom gått ut från Google och sagt att Android Wear-klockorna kommer att få marshmallow inom några veckor. Eller förlåt, några månader.
Nu har det väldigt spännande.
Önsketänkande.
Ja.
Så vi kommer alltså få en uppgradering till Android Wear-klockorna så fort som möjligt. Sen så en sak som jag blev lite konfunderad över i veckan. Det var att LG gick ut och pratade om att de kommer att göra någonting som heter LG Pay. Alltså det vill säga ett betalsystem. Ett eget betalsystem.
Ja.
Ett alldeles eget betalsystem.
Vi behöver fler, Johan.
Ja, alltså...
Nej.
Åh, snälla.
Ja.
Kan vi inte bara bestämma att vi liksom enas om hur vi ska göra det här?
Ja, minst sagt. Det här, alltså,
det här vi börjar komma tillbaka till den här nivån nu där alla järnvägsbolag i hela USA hade olika spårbredd på sina spår. Så ingen kunde använda den andres... liksom. Nej, jag blev bara så uppgiven.
Jag säger bara tvärbanan Sundbyberg.
Är det något fel på standard då?
Nej, det tycker resten av världen förutom leverantörerna som vill ha helt proprietära lösningar.
Nej, jag tror de resonerar så här. Vi tycker standard är jättebra, det är därför vi skapar en egen. Eller något.
Låt oss prata om det där.
Ja, men du och jag har ett baseballträ typ.
Ja.
Ja,
funkar bra.
Och ja, sen så gick faktiskt, vi har en enda Apple-nyhet den här veckan faktiskt. Och den är delvis en Google-nyhet. Så att den är knappt en Apple-nyhet. Det är bara en kort notis om att Google har gått ut och släppt en beta-version för Chrome, av Chrome för iOS. Så man kommer så småningom att faktiskt kunna köra Chrome-browsern på iOS. Vilket jag tror är positivt. Framförallt för alla de som är inkörda i Chrome. Chrome har ju väldigt, väldigt mycket funktioner just för att liksom hantera kommunikationen mellan dina enheter. Att skicka över liksom history, skicka över länkar och allt sånt här. Och jag tror att just Chrome hade kunnat vara, det är rätt fiffigt att faktiskt kunna ha det på alla plattformar i så fall.
Ja, det är väl fantastiskt att om man nu är inlåst i det där ekosystemet på grund av ens arbetsgivare eller något, att man har möjlighet att ha en vettig browser i alla fall.
Ja, absolut, absolut. Sen har Mats lagt in lite länkar om, vad ska man säga?
Lite science. Kul forskning, ja. Nej, men vi pratade ju mycket om det här när vi började titta på podden, att vi skulle ha lite sådana här saker också. Den första lilla nyheten är någonting som angår mig väldigt mycket, kan jag säga. Jag har ju en kronisk tarmsjukdom, så att jag behöver ju ibland göra vissa hemska undersökningar när man går in och kollar i tarmarna på mig. Det är inget roligt. Men nu har man tagit fram ett piller som man helt enkelt sväljer och som kan filma allting som händer till exempel i kroppen där pillret passerar förbi. Du kan också stoppa in massor med sensorer så den liksom kan göra mätningar och värden och sånt där. De ser lite ut som typ, ja, väldigt små glödlampor skulle jag vilja säga. Man får hoppas att de håller. Men en av nackdelarna med de här just nu i alla fall är att just nu så kan man bara ha en mätare per piller då. Det kommer ju garanterat vidareutvecklas så att man inte behöver ha det. Men det här är ju, det är sjukt coolt. Jag kan tänka mig hur mycket nytta som helst med de här grejerna. Alltså allt med att den kan ju kommunicera ut då till exempel via, ja, diverse sändare och grejer till din smartphone till exempel. Så säg att du behöver göra något sånt här test som går ut över tiden. Ja, men då skulle du kunna svälja ett sånt här piller och sen via din telefon så får du in massor med data som du liksom kan skicka till din läkare eller någonting. Jag tycker de här är sjukt coola.
Jag tror det är en väldigt, väldigt stor framtidsgrej just det här med att så kunna diagnostisera, eller i alla fall hjälpa läkaren att diagnostisera sig själv. Jag menar, om du bor, säg att du bor ute liksom i ja, i norrländska skogarna någonstans. Att inte behöva åka in till tätorten en gång i veckan för att liksom göra vissa tester, utan du kan faktiskt göra vissa av dem på plats hemma och på så vis kommunicera in dem. Alltså lite IoT-stuket fast för medicin. Jag tror det är hur bra som helst.
En sån här cool grej de var inne på. Vi hade ju 2001 där, så var det två fotbollsspelare som dog av alltså värmeslag. Och då började man ju titta väldigt mycket på det här från sportsidan och kom fram till att i NFL till exempel så vore det perfekt att köra såna här piller som man kunde monitorera alla spelares core-temperatur under en match. Brandmän till exempel och dykare skulle man också kunna ha det här, så att du liksom får ännu mera info till dig här och nu inifrån kroppen på ett helt annat sätt. Det är ju sjukt coolt. Jag menar, i framtiden så kan man ju se hur man har såna här små tabletter som också kan liksom släppa ut, såklart då, medicin i blodomloppet till exempel, direkt kopplat till att det händer någonting.
Ja, men tänk dig en diabetiker som har möjlighet liksom att dosera. Nu har man ju, det finns ju fortfarande liksom insulinpumpar som doserar själv beroende på blodsockervärde och liknande. Men det hade varit rätt trevligt att bara kunna ta en sån här en gång i veckan och så får den helt enkelt ligga i kroppen och pumpa ut den medicin man behöver liksom.
Ja, problemet är väl att det mesta just nu då, eftersom det piller passerar genom kroppen på typ ett dygn.
Ja, men ta en på morgonen.
Ja, men exakt. Alltså fortfarande, till skillnad från att ta en spruta, fantastiskt. Jag menar, samma sätt att du bara har en kapsel som du sväljer istället för att liksom, visst, om det ska vara intramuskulärt så blir det väl ett problem, men så länge det liksom ska ut i blodomloppet så är det ju fantastiskt sätt att istället för att ta en spruta kan du faktiskt svälja en kapsel som släpper loss det här in i kroppen och sen ploppar ut när du ändå gör dina behov, så att säga. Det är nog många sprutglada som blir rädda för den.
Nej, sen, spruträdda som blir glada för den kanske.
Ja.
Inte sprutglada som blir rädda för den.
Nej.
Det kan ju i och för sig vara folk som älskar att ta sprutor som tycker, nej, så, någon sån tablett skulle jag absolut inte vilja ha för jag tycker om sprutor.
Ja, okej, okay, Johan. Sen på en annan liten note, jag köpte ju Star Wars i veckan. Jag var bara tvungen. Och där skjuter man ju mycket laser. Och nu har man kommit fram till att man har lyckats alltså använda laser för att sänka temperaturer istället för att höja dem.
Det är ju lite läckert.
Ja, jag tycker faktiskt det här var riktigt, riktigt coolt. Och det var bland annat på University of Washington som man har gjort det här. Så att det är fräcka grejer. Alltså appliceringen blir ju coolt. Så att nej, vi får väl helt enkelt gräva lite mer i det här. Men det är egentligen en kombination av laser och nanokristaller som man använder för att få den här effekten då.
Sen har jag har ett litet tips som jag snubblade över som också är lite relaterat till November Update. Numera så finns det nämligen i Windows 10 inbyggt en Find My Device. Och nej, den är inte till för att NSA ska kunna spionera på det, jag lovar. Eller, jag tror inte det i alla fall. Men tanken bakom den är i princip som du har i alla andra mobila plattformar idag. Du har alltså en möjlighet att om du skulle tappa bort din enhet eller den skulle bli stulen, så finns det en liten chans att du faktiskt kan ta reda på var den finns någonstans. Och det här är alltså en inställning som du slår på i Windows under Settings, Update and Security, Find My Device. Så kryssar du i att den ska vara on. Och sen så browsar du helt enkelt till accounts.microsoft.com/devices, loggar in med ditt live-ID och så kan du se var din enhet befinner sig någonstans. Och det här tyckte jag var lite läckert faktiskt.
Jag upptäckte den där faktiskt på HP-plattan som jag håller på att testa. Det var lite så här, this is new. Men den var, nej, det är fräckt. Det är en grej man behöver. Just plattor har jag en förmåga att inte tappa bort. Men man släpar runt med dem hela tiden. Och så går man och hämtar en kopp kaffe. Och så bara, vilket konferensrum ligger den i?
Den kommer inte att säga att den ligger i soffan hemma. Den kommer att säga att den ligger hemma. Så du kommer fortfarande behöva hålla ordning på var hemma den ligger.
Ja, det är inte ett problem i min lägenhet. Jag kan se runt i hela min lägenhet.
Okej. Ja, men det är bra. Sen så, förra veckan när vi spelade in så hade man ju precis, eller nästan precis i alla fall, fått reda på de här attentaten i Paris. Och som ett brev på posten så kom det ju då en massa mer eller mindre galna idéer om hur man ska undvika den här typen av attentat. Och alla de här så att säga bakdörrsivrarna vad det gäller kryptering och säkerhet och grejer har ju poppat upp igen som gubben i lådan och sagt att nej, men det här med kryptering, vet ni, det är inga bra grejer, det får man inte ha, det kommer bara att ställa till det gör såna här terrorattacker möjliga. Och alltså jag vet inte riktigt hur man ska kunna liksom komma till botten med det här, för att jag förstår inte riktigt var problemet ligger. För att då i veckan så gick då Hillary Clinton ut och uppmanade alla amerikanska företag som bygger säkerhetslösningar att man skulle bygga in bakdörrar i sina säkerhetslösningar så att alla skulle kunna liksom, så att typ stat och militär och liknande skulle faktiskt kunna komma åt och dekryptera den här typen av information. Och visst, absolut, jag köper att du kan med stor sannolikhet göra det här på ett säkert sätt. Jag tror inte i sig att det är ett alltså det faktum att det finns en jag ska inte säga en bakdörr, men det faktum att det finns ett annat sätt att komma åt informationen, att det till exempel finns en nyckel som ligger sparad någonstans på något sätt som gör att det faktiskt skulle vara möjligt för en myndighet att öppna upp den här krypterade kommunikationen. Jag köper att det, alltså jag är inte så paranoid så att jag säger att bara för att man lägger in den här extra möjligheten så är produkten trasig ur alla perspektiv. Den är möjligtvis trasig ur perspektivet att en stat eller militär vill läsa den krypterade informationen. Men jag anser att den är kanske inte nödvändigtvis trasig ur perspektivet att alla kan läsa den. För att jag tror den är fortfarande nästintill lika säker. Men det som är mitt problem med det här, det är att jag förstår inte riktigt vad det är man förväntar sig att man ska åstadkomma. Därför att kryptering är i grund och botten inget annat än avancerad matematik. Avancerad matematik är något som alla kan syssla med. Det är inte så att det är förbjudet att läsa matte i Irak till exempel. Det är inte så att det inte finns smarta människor i Irak som skulle kunna bygga egna krypteringsalgoritmer. Dessutom är det så att de flesta krypteringsalgoritmer, och framförallt de flesta bra krypteringsalgoritmer, är alltså i princip open source. Det vill säga, algoritmen är känd, alla kan använda den, det finns liksom inget hemligt i hur man gör det här. Och hela idén bakom det är att om det är hemligt så är det förmodligen så att någon som skulle få reda på det kan knäcka det. Men om det inte är hemligt så har redan tiotusentals människor bankat och slått på den här algoritmen och inte lyckats knäcka den, så alltså är den förmodligen rätt bra. Så jag förstår inte riktigt vad man förväntar sig kunna uppnå genom att man öppnar upp de här produkterna.
Nej, det är dessutom så att om du... om du börjar kryptera, eller om du inte tillåter kryptering på ett lager, så är det liksom, då ska du förbjuda varenda app att vara okrypterad. Alltså det kommer ju inte ske. Så att det är en förlorande strid hur man än gör det här.
Ja, och dessutom är det så att det är ju inte något snack om att man ska bygga in bakdörrar i krypteringsalgoritmen. Det är inte det som är issue här. Det vill säga, det handlar inte om att utveckla nya algoritmer där det finns en inbyggd bakdörr, utan det handlar i grund och botten om att bygga in bakdörrar i produkten som implementerar algoritmen. Det vill säga, istället för att kryptera med en nyckel så krypterar man med två, och det där andra krypterade meddelandet som man då får, den där kopian, den kan då till exempel NSA öppna. Men algoritmen i sig är ju inte, har ju ingen bakdörr liksom. Det är ju bara matematik, det är ju bara liksom en väl beprövat sätt att kryptera och dekryptera saker. Så jag förstår inte riktigt var man vill komma någonstans.
Jag tror att en stor poäng med det här också är just lite det vi pratade om förut, att man inte riktigt förstår. Man förstår inte det underliggande problemet eller den underliggande tekniken, eller hur man nu ska yttra sig. Man förstår problem, alltså från politikernas sida så ser man bekymret att oh no, people kan kryptera saker som gör att vi inte kan se det. Det är dåligt, det måste vi förbjuda. Men man förstår inte liksom hela poängen runt omkring det. Och jag menar, du har ju den här, det du är inne på, det är egentligen en av de puckarna som de amerikanska tekniska företagen driver. Och det är just det här att Men snälla ni, om vi förbjuder det här så är det ju ingenting som säger att liksom någon annan implementerar i alla fall. Samma sätt som om vi tillåter alla våra myndigheter att lyssna på allting över hela världen, tror ni inte att Kina gör samma sak?
Nej men alltså jag sa det innan vi spelade in. Det är ungefär som att säga att nu har någon kört ihjäl någon med en amerikansk bil. Vi förbjuder alla amerikanska bilföretag att tillverka bilar. Ja, fast ja. Då kanske någon annan tillverkar bilar.
Kanske.
Ja, kanske. Och det är det jag säger. Alltså, däremot så kan jag tänka mig, det jag skulle kunna tänka mig som skulle kunna vara ett värde i det här, det är att politikerna vill visa för gemene man som inte heller förstår hur det här funkar, men som tycker att ja, men det är ju fel om pedofiler och terrorister kan kryptera sin kommunikation. Det är ett sätt för dem att visa att ja, men vi tar krafttag mot det här. För de förstår inte att det här är helt meningslöst. Det är det enda jag kan tänka mig. Att det är ett publicitetsgrej att kunna visa att jo, men vi vill minsann göra vi gör någonting för att faktiskt bli av med det här problemet. Och vanliga människor förstår inte skillnaden. De fattar inte att det här har ingen betydelse alls.
Nej, det är en sån frustrerande dialog. Och att den liksom fortsätter drivas stör mig så in i Norden. Tyvärr så tror jag också att det är en av de här frågorna som kommer att vinna mark. Mycket precis därför som du säger att gemene man fattar inte heller politikerna. Och vi som fattar någonting, oss lyssnar man inte på.
Nej, och gemene man resonerar eller tenderar att ramla in i det här resonemanget att fast jag har ju ingenting som jag behöver skydda. Jag har ingenting som jag tycker är hemligt. Fast det man inte tänker på det är så här, ja men alltså dina banktransaktioner kanske är lite hemliga. Till exempel, de kanske du vill ha koll på. Och problemet är ju att teoretiskt sett, nu säger jag inte att det är så, men teoretiskt sett är det ju faktiskt så att bygger man in den här typen av åtkomstmöjligheter i en krypteringsapplikation så är, alltså det kan ju faktiskt missbrukas. Det skulle kunna missbrukas. Jag säger inte att det gör det och jag säger inte att det så att säga blir mindre säkert på grund av att man gör det, men det skulle kunna göra det.
Ja, alltså ja, alltså jag tycker hela Frankrike-diskussionen är ju så spännande. Man pekar på de här terroristattentaten och säger man, titta, det här hade vi kunnat förhindra om vi hade kunnat läsa allting i klartext. Men ingenstans i någon utredning som är gjord kring det här så finns det bevis på att terroristerna använder sig av kryptering för sin kommunikation.
Nej, och dessutom så är det så här att om man nu skulle införa en lag som säger att det är förbjudet att använda krypteringsprodukter som inte har den här bakdörren. Det är inte så att de här människorna bryr sig speciellt mycket om lagar och regler i alla fall.
Nej.
Det skulle ju inte hindra då. Alltså jag menar, det är ju som att man skulle säga det att ja, men, vi förbjuder pedofiler att använda avancerad kryptering för att dela bilder mellan varandra. Det är inte så att de inte, alltså de gör ju kriminella handlingar i alla fall.
Nej men alltså det är ju, ja, nej usch. Det finns inget rim och reson i det hela, men det tycker jag inte att det fanns kring vissa lagar, typ som datalagringsdirektivet heller. Men det implementerades ju i alla fall.
Ja, nej men så är det. Vi har kommit fram till vår diskussion. Jag tänkte snabbt vi skulle bara beta av den här, för att jag snubblade över den här i veckan. I en av mina andra poddar som jag lyssnar på. Där man pratade om det här med 2-1. Och det var en kille då som pratade om det här. Där han hade testkört en Surface Pro 3. För övrigt samma podd som jag pratade om för några veckor sedan. Där de hade sågat den vid fotknölarna och tyckte att det var det sämsta sen jag vet inte när. Men i alla fall, han hade på sitt företag där de är väldigt mackifierade. Så hade han haft med sin Surface Pro 3 och suttit med den varje dag och sådär. Och ja, allting hade liksom, han hade visat upp den för sina kollegor och så här. Och i princip sa han det att den gemensamma reaktionen på det här var, det ska bli så jävla häftigt när iPad Pro kommer och vi kan göra det här på en Mac-plattform eller på en Apple-plattform då. Och det intressanta här är ju att vi har ju kommit till det läget nu att där, alltså att de här 2-1-enheterna är ju faktiskt så pass vanliga och det blir ju liksom fler och fler av leverantörerna släpper den här typen av enheter. Där man antingen kan ta bort tangentbord, man kan böja runt den eller ja, vad det nu är för någonting. Och det intressanta är nu att helt plötsligt börjar vi hamna i ett läge där folk vill ha de här enheterna. Men där man då börjar upptäcka att det finns faktiskt en del begränsningar. Och min diskussion den här veckan som jag skulle vilja ta upp det är, hur skulle vi vilja se att de här respektive plattformarna förändras för att de faktiskt skulle kunna gå att använda till någonting vettigt? För hur som helst, om vi tittar på dem idag, oavsett om vi tittar på Surfacen, eller vi tittar på iPad, eller vi tittar på den nya Android, alltså Googles nya surfplatta med tangentbord och grejer, eller ja, det finns liknande också. Så finns det ju liksom, det är ju en kompromiss. Det är ju inte en optimal produkt i något avseende alls. Så om vi till exempel börjar med Surfacen. Hur skulle vi kunna få, vad skulle du Mats vilja ändra på Surfacen för att den skulle bli en perfekt 2-in-1? Det vill säga den ska gå att använda som en surfplatta, den ska gå att använda som en dator och du ska egentligen aldrig bli förbannad på att den inte kan göra det du vill.
På den nuvarande Surface Pro så skulle jag säga att det som stör mig mest på Surface Pro, nu har det blivit bättre med det nya tangentbordet, men det jag verkligen saknar på Surfacen är alltså ett riktigt tangentbord. Därför så tycker jag att Surfacebooken är en sån fantastisk idé, därför att du får det här riktiga tangentbordet, att du kan ha den i knät på ett helt annat sätt och så vidare.
Men är det någonting du saknar på den utifrån ett surfplatteperspektiv? Alltså finns det någonting som, jag vet att du har en iPad också till exempel.
Ja.
Finns det någonting som man skulle kunna göra med Surfacen som skulle göra att du skulle göra dig av med din iPad och aldrig behöva köpa en igen?
Alltså det som är tilltalande med iPaden, alltså med andra plattor som inte kör Windows, har ju, tycker jag, historiskt varit alltså simpliciteten i att bara ha en app. Den gör inte så mycket mer än exakt det som den är gjord för. Vi pratar om det här med abstrahering liksom. Medans Windows-plattor har möjlighet att göra så mycket mer, men det blir också därigenom vissa kompromisser på det hela. Jag håller på att köra en HP-platta just nu och känner och klämmer på, och jag måste säga att det är nog den första plattan där jag verkligen känner att den skulle kunna ersätta det allra mesta för mig. Därför att den har allting som jag liksom har. Men med Windows 10 nu så tycker jag att det har blivit så pass bra så att jag känner inte att jag har ett problem med att det liksom blir så kompromissfullt.
Alltså skulle jag själv ha en del önskemål så kan jag tycka att som du säger, med det nya tangentbordet Surfacen så tycker jag att det är en fullvärdig laptop-ersättare. Så den biten tycker jag inte att det är några konstigheter kring. Alltså vi kan använda den som en ersättare från laptop. Sen är det som sagt den här som vi har pratat om tidigare, att jag kan inte ha den i knät, men jag kan fortfarande ställa den på ett bord. Så att ur den synvinkeln så är den nästintill en laptop-ersättare. Dessutom tycker jag att Windows 10 är ett väldigt bra datoroperativsystem. Så den biten ser jag inte något problem med. Det jag däremot har issues med vad det gäller surfplatteersättaren Surface är för det första batteritiden. Jag har alltid varit lite avundsjuk på de som kör iPad i det faktum att man kan sätta den i strömsparläge, lägga den ifrån sig, komma tillbaka en månad senare och det finns fortfarande batteri på den.
Ja, det där är en jättegrej, det kan jag absolut hålla med om.
Så batteri är definitivt en av de sakerna som jag tycker är ett issue för att den skulle kunna ersätta en surfplatta. Det andra problemet jag har är egentligen applikationsrelaterat. Det är jättebra att man kan köra x86-applikationer på en surfplatta, alltså på en Surface i det här fallet. Dock är det så att de flesta x86-applikationer är inte surfplatteanpassade vad det gäller gränssnitt. Och det finns inte ersättningsapplikationer för alla applikationer i Windows Store. Så man kan alltså inte... Det ena alternativet skulle vara att de som bygger applikationer faktiskt bygger dem så att de förstår det här med Continuum och surfplatteläge och sådär. Att man helt enkelt byter utseende när man byter till till tablet mode. Alternativet är att det helt enkelt finns en alternativ app, ungefär som man gör med Outlook, att Outlook för desktop funkar när man sitter som en, har den som en laptop, medan Outlook för, alltså universal appen Outlook funkar när man kör den som en surfplatta. Så det skulle jag också kunna tycka eventuellt kan vara bra. Men annars måste jag säga att annars så generellt sett så tycker jag att Surfacen är en väldigt, alltså en hyfsat kompetent surfplatta redan idag, förutom de här två grejerna så att säga.
Ja, nej men absolut. Det, men batteritiden är ju verkligen en stor issue. Men det är ju också sådär att där har du väl lite skillnaden på en dator och på en generisk surfplatta, att du har så mycket mer kraft och den drar så mycket mer ström.
Ja, nej, så är det givetvis. Men just, alltså, jag kan förstå att man har en kortare batteritid. Det har jag inget problem med. Utan det är just det här att man inte kan lita på att det finns batteri i den när man har lagt den ifrån sig ett tag. Det är den biten som jag kan tycka borde vara bättre så att säga. Men om vi då vänder på steken och tittar från iPad-hållet, så är ju den är ju hyfsat kompetent vad det gäller surfplatta. Så det finns inte, jag kan inte tycka att det finns speciellt mycket att önska på en iPad ur ett rent surfplatteperspektiv. Det finns appar, det finns batteritid. För det man normalt sett gör på en surfplatta, det vill säga sitter i soffan och läser nyheter på nätet, kör någon app, spelar något spel och sådär, så tycker jag att iPaden är definitivt en väldigt kompetent surfplatta. Men det jag kan tycka spontant är att ur det andra perspektivet, det vill säga vad krävs för att en iPad Pro ska kunna ersätta en laptop, det är där man faktiskt börjar inse vilka begränsningar som iPaden faktiskt har. Att dels kan vi bara köra iPad-appar på den. Vi kan inte köra Mac-appar, vi kan inte köra några andra typer av applikationer, vi kan köra iPad-appar. Och det som är intressant här är ju att jag tror att 95% av Sveriges befolkning skulle kunna ersätta 95% av det de gör på en PC med en iPad. Eller en Surface, eller var för något som helst egentligen. Men det är just det, de där sista, jag tror egentligen inte, det finns nog nästan inte någon människa, om vi utgår från att personen ska ha en enda enhet, så finns det nog inte någon människa som skulle klara sig fullt ut med bara en iPad. För det finns alltid någonting du behöver. Du behöver kanske Java till någonting. Det kan, finns fortfarande en hel dröse med ointelligenta sajter på nätet som kräver Java till exempel. Du kanske behöver BankID. Du kanske behöver mina föräldrar till exempel. Min mamma håller på med släktforskning. Den appen finns för Windows x86. Den finns inte för iPad. Jag tror inte det finns någon som skulle kunna säga att de inte har någon enda applikation som inte kräver att de har något annat än en iPad.
Nej, alltså det är ju lite Duplo-Lego och teknik-Lego återigen va. Det funkar skitbra med stora byggklossar om det liksom är en fyrkantig blob eller något du ska bygga. Ska du börja göra liksom avancerade saker med kugghjul och prylar så blir det inte så optimalt direkt. Jag menar, vi har fortfarande, allting vi gör är inte clouden. Vilket gör att vi behöver nå filserver till exempel på våra enheter och grejer. Och där det finns ju såklart appar och dylikt på till exempel iOS för sånt. Men det är långt ifrån smidigt så att det verkligen är effektivt för ditt arbetande.
Sen så tror jag att det som gör att iPad Pro i det här fallet faller på liksom sin enkelhet, det är till exempel sådana saker som att du kan ju inte komma åt filsystemet, eller jag tror nu i iOS 9 så kan du till viss del komma åt filsystemet, men det är inte helt optimalt på en iPad. Alltså det finns ingen fil-lagringsyta. Så arbetssättet som du är van vid på en PC, att du kan liksom, du startar Word och väljer att öppna ett fil som ligger någonstans, det kan du ju inte göra. Det finns ju inte överhuvudtaget den möjligheten så att säga. Sen har du ju sådana enkla saker som till exempel, om du får ett mail med ett Word-dokument och du vill öppna Word-dokumentet, så kommer det ju inte öppnas i Word. Även om du har Word på din iPad. Utan det kommer ju att öppnas i, heter det? Pages heter det, va, tror jag.
Ja, men är inte det där löst? Ah, jag ska låta det vara lite osagt. Men överhuvudtaget, så mycket har jag märkt. Om jag försöker jobba en hel dag på en iPad. Just alltså, nu multitasking och sånt där har väl blivit bättre. Men jag tycker fortfarande att det är ju så långt ifrån smidigt. Så att det inte, jag blir i alla fall hämmad i min produktivitet. Jag vill kunna hoppa snabbt och enkelt med appar, kopiera och klistra in, se sida vid sida, såna här saker på ett mycket mycket bättre sätt än vad det liksom ges möjlighet till idag på de här operativsystemen. Alltså enheterna som sådana, där håller jag med dig. Alltså det är lapability och ström, alltså batteri. Men sen kommer det ju liksom ner på OS-modellen och hur den är uppbyggd och framförallt vad vi har på våra företag. Alltså bring your own device ut i företagen idag om man kör Mac. Ja, visst, det funkar väl. Men återigen, det förutsätter väldigt mycket cloud. Har du inte det så börjar du få problem direkt. Det finns lösningar, absolut, men de är fan inte billiga, ska jag säga. Så att nej, ja, för mig så är det fortfarande så att en arbetsmaskin i de allra flesta fallen behöver vara liksom ett riktigt operativsystem, inte någon appmotor. Och där fallerar liksom iOS och Android i mångt och mycket. Det finns helt okej lösningar, om än så att det blir dyrt och spretigt med att man kör olika Linux eller Mac OS X eller om man kör Windows som de allra flesta gör. Utan det man vill komma åt är ju, tycker jag i alla fall, att ha en Windows-dator som också kan extra knäcka på ett väldigt bra sätt som surfplatta.
Mm. Men frågan är här, de här begränsningarna som man upplever med en iPad till exempel. Skulle det kunna vara så att de beror på sättet man har vant sig vid att arbeta? Eller skulle man kunna komma förbi många av de här problemen genom att helt enkelt, alltså säg att vi sätter en människa som aldrig har jobbat med en dator innan, i teoretiskt sett, sätter de att göra det här, skulle de uppleva samma problem som vi gör?
Nej, det är väl klart att de alltså, om du inte vet någonting annat, så då är ju en skruvmejsel en perfekta verktyget för att skruva in en miljon skruvar. Har man aldrig hållit en skruvdragare förut, så har man ju inte förståelsen för
nej,
det.
Nej, men jag funderar på att det finns ju säkerligen saker som de fortfarande kommer att, en person som aldrig har jobbat på en dator eller liknande, det finns ju, kommer ju vara saker som de tycker är fortfarande mäckigt att göra på en iPad, men de gör det därför att de har inget alternativ. Men finns det saker som vi tycker är mäckiga som de hade tyckt att nej, men det här är inte mycket svårare liksom?
Ja, alltså om du tar bara en sån här grej som att om du har en en ren surfplatta där du inte har tangentbord, du har inte mus till exempel, så tar vi något så enkelt som vanlig ordbehandling. Det är klart att det går att markera upp text med fingrarna och hålla inne ett tag och få copy och hej och hå. Men jag upplever i alla fall som att det är mycket snabbare, mer precist och enklare att ha en mus till exempel.
Mm. Ja, det kanske är löst. Alltså, frågan är hur närma lösningen på en iPad man skulle kunna komma om den hade haft musstöd och typ man kunde allt tabba mellan applikationerna. Så du slipper släppa tangentbord och mus och liksom upp och dutta på skärmen.
Ja, absolut. Jag tror det. Det handlar ju väldigt mycket just om möjligheten att snabbt och enkelt hoppa mellan saker. Och få med sig information. Och det ska liksom flöda på ett lätt sätt. Nej, jag vet inte.
Nej, alltså,
det är en kombination utav alltså, att sitta med en iPad utan riktigt tangentbord till exempel. Det går väl jättebra om du ska skriva ett jättekort mail. Men så fort du ska skriva någonting mer, då vill jag ha ett riktigt tangentbord.
Det ska bli jätteintressant att se hur Windows Phones med Continuum står sig i det här. Därför att där har man ju ändå, Microsoft har ju ändå, vad ska man säga, det perspektivet att en dator ska bete sig på ett visst sätt. Så till exempel, jag tyckte det var skitkult att man körde mus och tangentbord med till sin Windows Phone när man kopplar den till Continuum-dockan, och på så vis så kan man helt enkelt göra det mesta. Och som vi sa innan, att ett av problemen som iPaden har är just att sådana enkla saker som man är van vid, att kunna till exempel switcha på ett enkelt sätt från tangentbordet via, mellan två applikationer, det kommer du aldrig kunna göra, eller det kan du ju inte göra på en iPad idag på ett enkelt sätt. Men däremot så har du ju, som sagt, Microsoft har ju valt att utifrån deras PC-perspektiv på saker och ting valt att implementera det på samma sätt när man kör det via Continuum. Men jag tror att vi kommer ju fortfarande få se en rätt rejäl utveckling på de här områdena. Jag vet ju till exempel att nu i veckan så gick ju Tim Cook från Apple ut och helt enkelt sa det att nej, det finns inga som helst planer överhuvudtaget att Mac OS 10 och iOS någon gång kommer att närma sig och finnas på samma enhet, så att säga. Så att det ska bli spännande att se, för det är ju som sagt, det har ju hänt förr. Folk har ju fått krypa till korset förr och göra saker på ett annat sätt än vad man hade tänkt sig från början. Så att
ja, absolut. Jag menar, men jag tror att mycket av det här handlar om att paddor av olika dess slag är konsumtionsenheter. Det är liksom på något sätt ändå grundfilosofin med dem. De ska vara enkla, de är till för oss att titta på eller att läsa. Alltså, de spelar upp saker eller vi läser på dem. Och det som gör att väldigt många vill ha dem i arbetet är för att man upplever ju att de är så enkla att ha att göra med. Det är inte allt det här strulet som liksom en PC-plattform till exempel ändå levererar, som kommer med på köpet, så att säga. Men samtidigt så handlar det ju där om att anledningen till att du får allt det där strulet är att när du får en komplexare plattform så, alltså, du får inte det utan att utmaningarna ökar. Så att jag tycker att det är, jag vet inte, jag är väldigt mycket för kompromissen åt andra hållet. Jag vill hellre ha en produkt som klarar av att göra allt, men i ett visst scenario, till exempel när jag sätter mig i soffan med den och tar bort tangentbordet, så kan den göra de här enkla sakerna. Det är ju lättare att växla ner än att växla upp, så att säga.
Ja, bortsett från det faktum att risken är att växlar man ner så kommer den är ju fortfarande omständig att hantera. Den är ju fortfarande, alltså, risken är att den blir lite omständig att ha att göra med även i det enkla läget, så att säga.
Absolut, men jag personligen tar hellre kompromissen åt det hållet än åt andra hållet.
Ja. Sen är ju frågan hur många som faktiskt ser det som ett problem att konka med sig två enheter. Det kanske inte är ett problem för de flesta. De kanske inte tycker att det är ett bekymmer, men för min del, jag resonerar lite som du. Jag skulle vilja kunna ha en enda enhet. Alltså, jag har ju min 12-tums laptop på kontoret, och när jag kommer hem så jackar jag in den till en dockningsstation med dubbla skärmar här hemma. Samtidigt som jag vill kunna sitta med den liksom, jag hade ju kunnat switcha runt skärmen och ha den som en surfplatta i soffan, så hade jag förmodligen gjort det också.
Ja, fast där, jag vet inte, där faller in nästa grej för mig, och det är lite det här med formfaktor. Jag vill ha en 12-tums maskin när jag jobbar. Och sen dockar jag in den så får jag dubbla skärmar och allt det här. Men jag vill inte ha en 12-tums platta. Där vill jag ha typ 8 tum eller något sånt där. Därför att det ligger bra i handen, det tar inte så mycket plats. Jag kan sitta med den på pendeltåget. När jag sitter i soffan så, ja. Det gör att jag kommer nog alltid släpa på två enheter, lite oavsett. Men däremot så gillar jag tanken på att ha den här hybrid modellen, kanske inte så mycket för den typen av konsumtion, men för andra saker, till exempel när jag står på en summit eller någonting, så vill jag kunna ta av skärmen ifrån basen och gå runt med den och hålla den i handen, men fortfarande nå all min information på ett mer avancerat sätt än vad liksom i det fallet då den enkla pekplattan gör. Så att formfaktorn blir en avgörande grej för mig om jag vill ha två enheter eller inte. Däremot så vill jag fortfarande att min större enhet kan bete sig som en surfplatta också.
Mm.
Men det är inte så många scenarier där jag kanske alltid dockar loss den, men jag vill ha möjligheten att kunna göra det.
Ja, men så är det.
Och jag är ju jättesugen på att se, som sagt var, nu får vi ju inte Surface Booken till Sverige i den närmaste framtiden. Vi har fått veta att den kommer komma till, jag tror att det är 8 andra länder i början på nästa år. Jag tror att det pratades om april för England till exempel. Det gör ju att just nu finns det ju ett utrymme här för OEM-leverantörerna att leverera sina lösningar på det här. Jag har ju suttit och tittat på HP Elite X2 som jag tycker ser fantastiskt cool ut. Som egentligen är en Surface Book-klon där du liksom får alla de här coola grejerna. Du har dubbla batterier, alltså både i skärm och tangentbord och så vidare. Det ska bli coolt att se vad de här grejerna levererar.
Ja, men jag tror det här är en nisch som kommer att få fantastiskt mycket utveckling de närmaste åren. Just för att folk vill gärna kanske komma till ett läge där man inte behöver ha flera enheter. Och som sagt, det ska bli jätteintressant att se till exempel på iPaden och se om man faktiskt får någon typ av utveckling åt andra hållet också. Det vill säga där den blir mer kompetent som en dator i princip. Så ja. Det ska bli jättespännande att se. Men vi får garanterat möjlighet att återkomma till det här.
Ja, det tror jag.
Och med det så börjar vi närma oss jättelång tid på den här podcastinspelningen. Så jag tror det börjar bli dags för oss att runda av för dagen. Vi får väl helt enkelt teasa våra lyssnare med att nästa vecka så pratar Mats lite om OnePlus X. Så ja. Har de en anledning att komma tillbaka. Som vanligt så hittar ni oss på facebook.com/enlitenpodomit eller enlitenpodomit.se. Vi finns också på iTunes, TuneIn Radio och en massa andra podcatchers. Som sagt, lämna gärna feedback eller liksom recensioner eller frågor eller allt sånt här. Antingen på iTunes eller på vår Facebook-sida. Så tar vi upp dem så fort vi bara kan. Och med det så tackar vi för oss för den här veckan. Ha det bra!
Hej då!